har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är fredag, det är Black Friday och ett nytt avsnitt av Marknaden. Och med i studion har vi Susanna Kas von Mentzer som är ränteförvaltare på Storbrand och Hampus Brodén, du är grundare av bolånegivaren Stabelo. Välkomna!
Tack!
Tack så mycket!
Och till er som lyssnar som vanligt, man kan ju lyssna på det här utan reklam om man föredrar det. Vi kör en kampanj nu som man kan testa riktigt billigt och det kan man göra på monopol.se alltså. Tanken är ju att vi ska avhandla grejer som har hänt i veckan. Jag måste säga att jag är fortsatt väldigt, väldigt fascinerad av den här Tesla-strejken. Har ni hängt med någonting i den, eller?
Ja, den har man ju följt lite från sidlinjen.
Är något som liksom engagerar er på något plan, eller?
Alltså jag kan inte påstå att jag har tillräckligt med detaljförståelse för att liksom ha en stark uppfattning.
Nej.
Men det är klart att det är ju ganska tuffa åtgärder de sätter in facken mot mot Tesla och diverse underleverantörer.
Har du hängt med där?
Inte jättemycket, men absolut. Man har ju följt lite från sidlinjen.
Ja, vi får se. Det kanske blir ett återbesök av strejken i marknaden nästa vecka. Vi får se. Men idag ska vi prata om Riksbankens efterlängtade besked och den svenska bostadsmarknaden. Efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Ja, Riksbankens räntebesked kom ju igår. Man lät räntan ligga kvar, vilket väl låg hyggligt i linje med vad
man trodde, eller? Susanna?
Ja, så det var ju ganska osäkert läge då inför det här beskedet, och marknaden var, den var mer splittrad än vad den har varit på länge, och man prissatte ungefär, ja, det var lite högre sannolikhet för en paus än en ytterligare en höjning.
Det var några banker som hade gissat att man skulle fortsätta höja.
Mm.
Det finns liksom prestige i det här att folk skäms nu för att de hade fel.
Det hoppas jag verkligen inte. Det är bra att bankerna har lite olika vyer och bedömningar, för att ja, men det blir en intressantare diskussion. Det är inte roligt att gå in i ett riksbanksbesked där alla tycker samma, utan det ska vara lite, det blir mer spännande så. Men absolut, nej, det tror jag absolut inte fallet, att det är någon som sitter och skäms nu. Hoppas jag dör. Definitivt inte.
Men hade ni på Storbrand någon vy eller?
Vi hade absolut. Vi hade pendlat lite fram och tillbaka, och vi var lite splittrade inom teamet också. Men vår konsensusvy var faktiskt att vi trodde att det skulle bli en höjning.
Okay.
Och sen hade vi lite olika scenarion hur man skulle reagera på en räntepaus och hur marknaden skulle handla på det. Och där tycker vi ändå att vi fick ganska bra, ja, förhållandevis rätt.
Hade du någon uppfattning om det här innan?
Nej, jag konstaterade på samma sätt att det var ju tydligt att marknaden verkligen stod och vägde. Det var väl, om man tittar på de här RIBA-kontrakterna och annat, så stod det ju ut som att det fanns liksom verkligen liksom två läger. Det var inte alls så övervägande. Mm. Sannolikt att något av det skulle hända egentligen, utan det var liksom nästan 50-50.
Mm.
Och det är väl svårt att veta vad de ska fatta för beslut, tänker jag. Eller det går inte.
Det är svårt, och det är en ny direktion och sådär, så att absolut det är...
Men varför lämnar man räntan oförändrad då?
Jo, men så som Riksbanken kommunicerade igår, det är ju att man ser signaler i att företag inte riktigt kan föra över högre priser på konsumenter. Det är lugnare vad gäller prisplaner och även inflationsdata månad för månad, att man där ser tendenser kring att inflationstrycket har börjat avta. Och även då arbetsmarknaden, att man, det har kommit in arbetslöshetssiffror som har kommit in högre än vad Riksbanken trodde i september. Så att min tolkning, det var det som övervägde då till att man väljer att göra en paus. Och man har ju höjt räntan väldigt mycket under en väldigt kort tid, så att det är bra att göra en paus och se lite hur ekonomin utvecklas.
Mm.
Jag skulle gissa också att Riksbanken själva är lite förvånad över hur pass liten effekt ränteökningen har haft på konjunktur, huspriser, efterfrågan, den typen av variabler. Så att någonstans kan vi misstänka att de lite grann oroar sig för att effekten kommer med viss eftersläpning.
Mm.
Och att det är då läskigt att liksom ta i från tårna. Liksom. Utan det passar lite bra då kanske att pausa lite och se om man kan förstå mer av exakt vad de hittillsvarande höjningarna ger för effekt.
Ja, men just, för jag såg någon jämföra hur snabbt det har gått att höja räntan den här gången jämfört med tidigare. Vad säger man, räntehöjningscykler?
Mm.
Ja, och det har gått rätt fort nu, eller hur?
Det har gått väldigt fort.
Och bra mycket fortare än det har gått tidigare. Det, ja.
För mig är det ju första höjningscykeln egentligen i vuxen ålder som jag upplever. Så att, men absolut, det har gått väldigt, väldigt fort. Och man har ju inte bara höjt räntan, utan man har ju också strömmat åt på andra plan i och med QT och sådär. Så det är inte bara högre räntor i en väldigt, väldigt snabb takt, utan även andra åtstramningar, och att man har gått från extremt expansiv penningpolitik. Man har nog aldrig gjort den här snabba omvändningen, att räntan är ju inte på en historiskt hög nivå egentligen, men just det här skiftet från väldigt, väldigt låga räntor, QE väldigt expansivt, till den här miljön vi är nu, åtstramande och höga räntor.
Och sen också att man går in i åtstramningen med en extremt skuldsatt privat sektor.
Men varför biter det inte då?
Ja, den som hade ett bra svar på den frågan. Alltså, jag tycker personligen att det är väldigt svårt att säga om det. Det som man kan notera är ju att den stimulansrunda som man gjorde då, framförallt med liksom inledning under corona med alla QE-åtgärder, det har ju skapats fruktansvärt mycket likviditet.
Mm.
I samhället, och mycket av den där likviditeten ligger fortfarande kvar. Så det är sådana faktorer, alltså har man ju inte riktigt experimenterat med den här omfattningen förut. Så det är svårt att säga hur mycket liksom efterhängande positiv effekt all den där likviditeten fortfarande har.
Mm.
Så att det är ju omöjligt att säga, men man kan ju spekulera att det finns sådana faktorer.
Men för du sa det innan vi började idag att Riksbanken nu liksom försöker dränera systemet på likviditet. Alltså det här, vad är det som ligger i det här likviditetsbegreppet om man ska förstå det? När man för in med likviditet, vad betyder det ens en gång?
Alltså Riksbanken köpte ju först statspapper och sen följde man upp genom att köpa bostadsobligationer och företagsobligationer, och totalt sett så summerade ju den där portföljen på toppen till 1 000 miljarder kronor.
Men rent konkret, då har Riksbanken skapat pengar och stoppat in dem i bankerna?
Alltså rent tekniskt så är det så att det blir på kronan mer eller mindre extra inlåning i samhället. Alltså extra inlåningsvolymer på bankernas inlåningskonton. Så att mängden inlåning ökar ju liksom en tredjedel, kan man säga. Och det där är ju pengar som ändå hamnar på företags- och hushållsinlåningskonton och som får någon att känna sig rikare. Och de ligger ju kvar i stor utsträckning eftersom man än så länge har liksom reducerat den där portföljen relativt lite jämfört med liksom, man är närmare toppen än botten fortfarande.
Och sen ska man då liksom suga ut det här i systemet
tillbaka.
Och det kan man antingen accelerera genom att sälja, vilket man ju gör nu med statspapperna, så säljer man ju lite statspapper. Och övriga obligationer låter man bara löpa ut. För att det räcker då att de här obligationerna, de har ju en slutdatum alla de här, och om man då inte köper nya så reduceras ju portföljen.
Just det.
Per automatik.
Men du nämnde det, Susanna, man fortsätter med de här, man säljer värdepapper som man köpte då under pandemin och så.
Precis.
Hur går det till?
Det går till som ett auktionsförfarande. Så vi då på investerarsidan, vi kan lägga bud och så får vi se om vi blir allokerade eller inte.
Varje dag liksom? Eller?
Nej, det är vissa specifika dagar. Det är en gång i veckan varje fredag, och så är det nominella eller reala statspapper som de säljer. Så de började med 3,5 miljard från april då i år, och sen så har de ökade dem i september.
Och då antar jag att då pressar man ner priset på de här obligationerna.
Precis, det är det som blir effekten. Men statspapper handlar fortfarande förhållandevis dyrt. Det beror lite på hur man vill jämföra, om det är mot swappar eller mot till exempel covered bonds. Statspapper är förhållandevis dyra fortsatt. Och då ligger det ju, tror vi då, i korten att priset kan komma ner på dem, i och med att man kommer ju sälja ännu mer, tror man. Det var ju det de annonserade igår. Så att vi får se om det beslutet de tar då nästkommande möte, om det blir större volymer.
Men är det här ett problem för Riksbanken att man har de här värdepapperna? Alltså typ, är Erik Thedéen trött på Ingves för att han har den här portföljen med värdepapper att göra någonting som man måste hantera, eller?
Det är nog svårt att säga om de är trötta på det eller inte, men det är ju helt klart någonting som behöver hanteras nu. Utan att lägga någon värdering i om det var rätt eller fel att vidta de här åtgärderna som man gjorde under corona, så kan man ändå konstatera att när man köper så mycket värdepapper, hela poängen med att köpa de här värdepapperna är att driva upp priserna på dem och därmed driva ner långa räntor. Om man då så att säga köper upp alla de där värdepapperna i en miljö av låg ränta som man själv skapar, då är det klart att när räntorna sen stiger, då faller de där obligationerna väldigt mycket värde. Så att det här med att Riksbanken fick be staten om 80 miljarder i liksom kapitaltillskott, det är ju ändå en relativt anmärkningsvärd konsekvens av liksom de här åtgärderna.
Och det var alltså för att de här värdepapperna man köpt har förlorat i värde?
Helt och hållet. Man köper 1 000 miljarder i värdepapper på mycket, mycket låga räntor. Och när de då värdepapperna som har fasta löptider, när man sen höjer räntorna, då blir det liksom diskonterade nuvärdet av de framtida kassaflödena på de där obligationerna blir mycket lägre, och det gräver då ett stort hål i liksom balansräkningen på Riksbanken. Så att det är helt och hållet en effekt av de här QE. Så det är liksom en försvarsbudget som man fick stoppa in från statens sida för att Riksbanken i Sverige inte får lov att ha negativt eget kapital.
Men där trodde jag många trodde att Riksbanken bara kunde hitta liksom täppa till det där med pengar de skapar själva på något sätt. Men det, så funkar det inte.
Alltså i teorin kan de ju det. Och i många andra länder så får riksbanker eller centralbanker operera med negativt eget kapital. Men så ser inte riksbankslagen ut i Sverige, utan här vill man att, jag tror att det är för att Riksbanken ska anses värna sitt oberoende, så ska man liksom vara lönsam och ha eget kapital så att säga.
Å andra sidan så förlorar man beroendet om man måste gå till staten och be om pengar, eller?
Ja, i någon mening kan man ju säga det, absolut. Men man kanske, efter att man fått pengarna då, så kan någon hävda att man har ett större oberoende igen då.
Det blir ju ett politiskt beslut om de kommer, och sen så får Riksgälden ett mandat att finansiera det här. Mm. Får man se hur det kommer att finansiera. Det vet man inte än. Utan det kommer ju i början av nästa
år. Det har inte skett än. Det är bara,
man har äskat pengarna än så länge. Ja.
Men okej, var det något annat som stod ut i det här som man beslutade igår?
Nej, egentligen, vi har ju täckt det mesta nu. Det är ju beskedet, och sen har vi inte diskuterat så mycket hur marknaden reagerade, kronan och sådär. Jag var lite förvånad att kronan inte försvagades mer än vad den gjorde faktiskt. Men växelkurser, FX-rörelser är ju svåra att härleda och så. Så att, det kan ju vara den här riskonmiljön vi är i lite nu som egentligen påverkar kronan mer än vad förstås vad Riksbanken gör.
Ja, för där har Riksbanken, man får nästan intryck av att de har hittat på ett till mål här. Men förutom inflationen så vill de också förstärka kronan. Och vilket hänger ihop med inflationen, får man ju tro.
Det är mer det att man har sett att kronförsvagningen har haft större inverkan på inflationen i en sån här hög inflationsmiljö än i en låg inflationsmiljö, kan man resonera kring. Men de har ju, nu kommunicerar de inte jättemycket tycker jag kring kronan, men tidigare möten har de ju varit väldigt kommunikativa, och även emellan möten diskuterat kring att det är problem att kronan är så svag. Och den har ju stärkts mycket, och den har ju stärkts mer än vad de trodde i september. Så det har ju absolut varit en gynnsam utveckling hittills.
Samtidigt, jag läste lite i det här som Riksbanken publicerade igår. De gjorde en studie av hur inflationen påverkas av den svaga kronan. Det verkar inte vara jättelätt att liksom fastställa de där sambanden, eller hur?
Det är svårt, absolut.
Okej, och sen så, vad händer då med marknadsräntorna?
Nej, men vi fick ju den initiala rörelsen där att korta räntor, de allra kortaste, sjönk ju givetvis. Där tog man ju bort i princip hela då prissättningen för ytterligare en höjning. Så där har marknaden i princip tagit bort. Man har några punkter prisat då för februarimötet, men det är inte mycket mer än så. Så att den då 50% sannolikhet som man ungefär prissatte inför mötet tar man ju då bort.
Var det dåligt för mina korträntefonder, eller?
Både ja och nej. Det beror lite på var de ligger i duration och sådär. Men jag tycker att det har varit en förhållandevis bra marknad även efter mötet. Mm. Men det är klart, prognoserna på framtida Stibor-fixningar blir ju lite lägre än vad man... Så själva basräntan blir ju lite lägre än vad man trodde inför.
Just det. Vi ska prata lite bostadspriser sen. Mm. Bostadsmarknaden underbyggs ju av de här säkerställobligationerna som är obligationerna som bankerna ger ut för att finansiera bostäderna helt enkelt. Vad hände med dem? Hur påverkas de av det här?
Den rörelsen var ändå förhållandevis modest, och då brukar man titta på spreadar och hur de utvecklas. Så egentligen ingenting nytt som vi såg från mötet igår. Det har varit ganska lugn ändå. Marknaden tog bort sannolikheten då för en höjning i februari, och så kom långräntor upp en bit, men det var mer drivet av det som skedde i Europa. Man fick in tyska PMI-siffror som var lite högre än väntat, och så var längre tyska räntor helt enkelt som drev den rörelsen. Så att egentligen ingenting som jag såg på beskedet vad gäller då covered bond-marknaden som stack ut.
Tror ni att folk är vi vana vid höga räntor nu, eller? Har vi kommit till en punkt där man liksom nu är det så här och det är lugnt?
Alltså, jag tror att många, särskilt lite yngre hushåll, vande sig lite grann, kanske lite för mycket vid de låga räntorna. Jag tror att det här blir en påminnelse för vissa om att det faktiskt är det här som är kanske den mer normala räntenivån än de som vi haft under ganska många år nu.
Och det där hänger väl ihop med liksom bostadslånen, men om man tittar på liksom sparandet, sparbeteendet har förändrats. Du var inne på, vi smsade lite innan, och du sa att folk har pengar på sina bankkonton fortfarande.
Ja, men jag tittade faktiskt lite grann på det igår liksom inför att vi skulle prata om de här bitarna idag, och det är fortfarande så att det är 80% ungefär av hushållsinlåningen som ligger på de så kallade Avista-konton, och de ger ju allt väsentligt 0% ränta då. Och givet att du nu utan allt för stor ansträngning kan få liksom 4% mer eller mindre i ränta på antingen om du stoppar in dem på ett konto som är liksom uttryckligen sparkonto eller för den delen om du stoppar pengarna i en korträntefond. Mm. Det är ju ett väldigt bra sätt att få marknadsräntan istället för att sitta och få alldeles för lite ränta till en mycket låg risk. Men som sagt, 80% av inlåningen ligger kvar på de här Avista-kontorna. Och eftersom inlåningen är liksom, vad jag ser från den, så att den är från hushållen kanske 2,5-2,5 miljarder. Så har du 80% gånger det. Det är en ganska bra liksom sudd pengar. Och multiplicerar det med 4% så inser man att det är många tiotals miljarder som hushållen för tillfället går miste om. Genom att liksom låta pengarna ligga och skräpa på konton som inte har ränta. Senast vi hade ränta i Sverige så var det ju kanske 60% som låg på sådana här Avista-konton. Så det är liksom 20% skillnad fortfarande nu. Och det är ju otroligt onödigt för att det är liksom, det summerar hur mycket pengar hushållen skulle tjäna bara på att gå tillbaka till 60%. Så det är ju liksom hela elbidrag och så från förra året som ryms inom de beloppen. Så att det är ju en väldigt stark rekommendation till alla hushåll som har någon liksom överskottslikviditet att inte slarva med och liksom se till att de ligger på ett vettigt sparkonto eller för den delen i en penningmarknadsfond.
Men kan det inte vara så att liksom, tillsammans så är det väldigt mycket pengar men var och en har så lite pengar som man tänker att det, liksom, det gör inte så stor skillnad?
Alltså slår man ut det där beloppet som ligger på vissa konton och så delar det på liksom hur många kontoinnehavare det borde finnas i Sverige, då blir det där beloppet väldigt, väldigt stort. Vilket indikerar, alltså det skulle liksom då betyda att det är väldigt mycket pengar per konto. Men indikerar väl snarare att det finns då en mindre del av populationen som har ohyggligt mycket pengar på enskilda konton. Men då är det ju ännu mer anmärkningsvärt att man inte flyttar så att säga till konton där det är helt rätt.
Men det måste bero på något ointresse eller okunskap eller någonting som ju hindrar folk. För det är väl rätt enkelt att stoppa in pengarna på en räntefond.
Alltså, både att be och få flytta dem till ett konto som ger ränta hos den bank man faktiskt har och att flytta dem till penningmarknadsfonden, det är ju busenkelt. Det är ju liksom ett par musklick. Penningmarknadsfonden är ju ruggigt likvida. Du får ut pengarna med 24 timmars varsel liksom, i regel. Hoppas du håller med om.
Ja, absolut. De är väldigt likvida.
Och risken är ju när man investerar i statspapper och bostadsobligationer och sådär, de är ju, jag vill hävda att de är liksom lika låga som statsgaranterade medel.
Men just bankkonto och fonder, det är ju lite två olika produkter.
Verkligen.
Det är ju en volatilitet i även penningmarknadsfonder. Det är en daglig handlad produkt som är inte ett bankkonto. Så det är lite två olika och det ska man som konsument ha i åtanke när man väljer vad man vill. Är det penningmarknad eller kanske en annan typ av räntefond eller bankkonto?
Så är det absolut.
Jag
tänkte bara säga, det är intressant att notera skillnaden mellan Sverige och USA till exempel. För där är ju hushållen mycket vanare att spara i penningmarknadsfonder. Så att när räntorna började dra, då gick ju väldigt snabbt till USA för volymer att flöda över i penningmarknadsfonderna. Men vi har helt enkelt ingen vana eller väldigt, väldigt lite vana i Sverige att spara på det sättet.
Och där kan man ju också som privatperson köpa de här amerikanska T-bills. Det kan man ju faktiskt. Det finns ju en sån typ av marknad som inte finns i Sverige.
Men det finns väl inget intresse hos privatpersoner i Sverige för räntepapper som någon form av direktplacering alls?
Nej. Alltså dels har ju kapitalmarknaden har ju inte varit så himla utvecklad i Sverige vad gäller krediter ju. Alltså det har funnits statspapper, det har funnits bostadsobligationer men Sverige har varit en marknad där väldigt mycket av företagssektorn har fått sin lånfinansiering från så att säga bankerna. Och så ser det ut i Europa i största allmänhet jämfört med till exempel USA där det är precis tvärtom. Där är ju den stora bulken av finansieringen kommer från kapitalmarknaden. Men numera finns det ju faktiskt en rätt utvecklad företagsobligationsmarknad i Sverige. Och om man börjar titta på vad de obligationerna gillar nu ska jag inte uttala mig med allt för stor säkerhet eftersom jag faktiskt inte är en ränteförvaltare, men för min egen högst personliga del så jag har till och med köpt liksom några obligationer för att man kan få till vad som betraktas, som jag betraktar som mycket hanterbar risk, upp på 10% i ränta.
Kan du köpa alltså företagsobligationer direkt som privatperson eller?
Ja, alltså du kan göra det om du är lite om dig och kring dig och liksom får hitta en kontakt på en mäklaresk och sådär, och så får man acceptera att det är ganska stora tickets också, enskilda obligationer.
Men du har gjort det, eller?
Ja, men jag har gjort det i mycket liten skala. Ja. Men jag menar, det behöver inte gå och sitta och researcha enskilda obligationer själv. Alltså du kan ju köpa ränteobligation eller räntefond. Det är liksom i förhållande till normalt sett så har det varit riktigt, antingen så har det inte funnits företagsobligationer eller så har det varit usel avkastning jämfört med aktier till exempel. Men nu är det ju lite annorlunda i det här ränteläget.
Men jag sa det till Susanna innan, innan vi började spela in, att jag läser en bok och investeringar, och det skrivits på 50-60-talet i USA då. Och då pratar man om att det var liksom hela decennier då man valde att placera i räntepapper i väldigt hög utsträckning istället för aktier, för att det var så hög avkastning. Och sen gick det 10 år och sen var aktier mer attraktivt. Men man ser inte riktigt den där diskussionen, tycker jag, här. Det är alltid aktier som gäller, trots att det där alternativet som du beskriver finns ju.
Ja, numera gör det. Eller sen ganska kort tid tillbaka.
Ja.
Så att det är egentligen första gången, ja, jag vet inte om det är någonsin, men i alla fall på väldigt länge, som det både finns en utvecklad företagsobligationsmarknad och en räntenivå som faktiskt ger någon ränta.
Och det, precis, och det kanske är ganska intressant liksom risk idag.
Jag tror att det finns många fickor av väldigt intressant risk där faktiskt, men det är en högst personlig och ganska amatörmässig
men du måste ju vara, du gillar ju räntor.
Absolut. Ja. Jag tycker det är superkul att räntor har fått den här attention och att det är en, min åsikt, en bra produkt jämfört som komplement till aktiemarknaden.
Men ser ni det intresset också?
Ja, men det tycker jag. Men bara att vi pratar om det här i den här podden nu, så är ju absolut, det tycker jag. Och vi får mer frågor från kunder och ja, men generellt sett mer frågor kring räntor. Så att, jo, men det tycker jag. Och bara i media, ett riksbanksbesked fick ju ingen uppmärksamhet för några år sedan. Och en KPI-siffra fick inte heller någon uppmärksamhet. Så att räntor har blivit lite mer populära, och jag hoppas att det här kommer att hålla i sig, för att det är ett bra komplement mot jämförelse med aktier, att det ska finnas fler tillgångsslag att titta på, så att det inte bara är all fokus på börsen.
Ja, det säger någonting att det är liksom mer intresse kring att Riksbanken håller räntan still på 4% än när man sänkte från 0 till minus, vad gjorde man? Minus
0,5.
Vi ska prata om bostadsmarknaden, tänkte jag, efter det här. Det kom ju lite statistik från Hemnet i veckan, jag vet inte om ni följer det här. Om man kollar på marknaden i Stockholm så har vi ju sett ett väldigt tydligt trendbrott i höst. I vanliga fall så brukar utbudet på bostäder gå upp efter sommaren och sen falla tillbaka under hösten. Jag har inte tänkt på det tidigare, men det var väldigt, väldigt tydligt. I år så har dock utbudet av bostäder stigit under hösten och sen liksom fortsatt stiga och inte gått ner då. Och det här exkluderar också nyproduktion som verkar vara hopplöst att sälja dessa tider. Men vad tänker du om det här, Hampus?
Nej, men vi har faktiskt ett avsnitt på Stabelo.se, alltså Stabelos hemsida, som just är vikt åt olika typer av boprisindikatorer. Och vi kan säkert prata mer om dem senare, men en av dem är precis det som du är inne på nu. Det vill säga, om man tittar på inte absolut nivå på utbud på bostäder utan snarare årstillväxten. Mm. Så om du tar tillväxten nu jämfört med eller om du tar utbudet nu jämfört med utbudet för 12 månader sedan. Den tillväxtsiffran är väldigt, väldigt högt korrelerad med boprisutvecklingen. Och den har också under många perioder varit lite ledande för prisutvecklingen. Det var den här indikatorn och en annan indikator som vi tar fram själva indikerade att det liksom inträffade en lokal botten i bopriser i december förra året. För då bottnade så att säga den indikatorn, eller egentligen är det tvärtom då, för då var ett årstillväxten i utbud som högst.
Ja.
För den är då negativt korrelerad med husprisen då förstås, när utbudet ökar jättekraftigt så tenderar priserna att gå ner. Och sen dess så har då tillväxten i utbud gått ner och gått ner och gått ner. Men nu har den slutat gå ner och planar ut och till och med lite, går upp lite grann nu. Så därför så står vi liksom i ett lite intressant vägskäl kanske när det gäller boprisutvecklingen, som ju så far enligt vissa säkert har upplevt som överraskande okej eller stark i år, givet all makro- och ränteuppgång och annat.
Verkligen.
Men den här indikatorn pekar just nu på att vi står i någon slags vägskäl. Den visar inte alls på samma styrka som den har gjort från december fram till september i princip.
Och tittar man på de här siffrorna från Hemnet, det är ju en markant uppgång i utbudet. Det verkar inte som att det säljs mycket alls. Det bara ligger där. Och jag vet inte vad folk väntar på. Är det för att man... Vad tror ni?
Ja, det är svårt att spekulera. Men man kan ju tänka sig att när priserna går ner... Det första som händer i alla marknader när priserna går ner är ju ganska ofta att transaktionshastigheten går ner för att säljare och köpare hittar inte varandra. Alltså säljarna går runt och tycker att min bostad är ju egentligen värd så här mycket. Och är det ingen som köper den för det så säljer jag inte. Ja. Men ibland så är det ju så att man inte har som säljare liksom möjlighet att vänta hur länge som helst. Och om det då inte sker en justering så till slut så måste man lägga ut grejerna på marknaden. Och man kanske ser ett inslag av det. Sen kan man också misstänka att den initiala reaktionen från hushållen, tror jag, vissa hushåll i alla fall, på den här väldigt, väldigt snabba ränteuppgången, det var att den kommer gå upp blixtsnabbt och sen kommer den gå ner blixtsnabbt. Alltså det här är liksom övergående. Men i takt med att man liksom lever längre och längre i ett högre ränteläge och i takt med att Thedéen och company liksom ändå försöker med en fas betona att vi tänker inte sänka räntan nu bara för att vi planar ut, utan så här, det finns till och med scenarier när vi kanske får höja igen och sådär. Så kanske folk börjar tänka att det kanske inte är så att det här är ett 100% övergående tillstånd, utan det kanske är lite högre ränta under en lite längre tid. Och då kanske man omvärderar lite grann vad man har råd med och liksom, om det lönar sig att vänta med att försöka sälja och sådär. Så att det finns säkert sådana faktorer som spelar in, skulle jag gissa.
Fortsätt.
En grej till, tror jag. Jag tror att det som du beskriver just nu, det gäller också i särskilt mycket lägenheter. Eller jag tror att det är ännu mer uttalat på lägenhetssidan än på villasidan, så att säga. Och det tror jag också kan bero på att väldigt mycket utav de kostnader som drabbade villaägare i form av elpriser och stigande räntor och så här kommer med en viss lagg på lägenhetssidan. Det är fortfarande väldigt mycket föreningshöjningar kvar att göra i svenska bostadsrättsföreningar.
Ja, för ni kollar väl på föreningarnas ekonomi?
Exakt. Vi gjorde ett utskick tillsammans med UC för en tid sedan. Där vi tittade på hur mycket avgiftshöjning som borde ligga i korten. För det är ju så att bostadsrättsföreningarna försöker ju i regel gå plus minus noll. Alltså man har ju inget intresse av att bygga upp massa kassa i de där föreningarna. Och det gör ju att man har anpassat liksom avgifter och annat till det ränteläge som har rått under väldigt lång tid. Och när nu räntorna stiger, då blir det hål i resultaträkningarna, och framförallt bostadsrättsföreningar byggda efter 2017, om jag inte minns helt fel nu, så de måste öka avgifterna som grupp, så behöver de öka avgifterna med nästan 50% om jag kommer ihåg siffrorna rätt nu.
50?
Yes. Väldigt mycket.
Och när gör man det då? På liksom, är det stämman i maj?
Jag tror att stämman kommer nog att vara trigger för väldigt många av de här. I vissa fall kanske det blir lite mer akut. Jag tror att det är så att styrelsen i de här föreningarna har rätten att göra det. Det är liksom inte, måste inte vara ett stämmobeslut. Men jag tror att i praktiken så sker det nog väldigt ofta på stämman. Så att det är högst väsentliga höjningar utav bostadsrättsföreningsavgifter på många håll att vänta. Och det är inte bara ränteuppgången, utan det är ju även den generella inflationen letar ju sig in i föreningarnas kostnader också.
Wow, det är mycket. Det är ju flera tusen per hushåll, kan man ju tänka sig.
I många fall så kommer det absolut vara frågan om det.
Men du, ni har ju också ni har ju ett bostadsprisindex där ni tittar på försäljningen i konsumentinriktade börsbolag.
Ja, men precis. Vi känner till sen tidigare att det är väldigt, väldigt hög korrelation mellan privatkonsumtion och bopriser. Alltså om man tar tillväxten i privatkonsumtion och tillväxten i bopriser och lägger dem i samma graf, så är det knappt man ser någon skillnad på dem. Det ser ut som samma kurva nästan. Och då tänkte vi att om det är så borde ju bolag vars försäljning är väldigt beroende av privatkonsumtion. Svenska bolag, det kan vara Clas Ohlson, det kan vara Skistar. Vi tittade på Bilia, Kabe, för att liksom fånga de här sällanköpsvarorna. Ja, exakt. Vi tittade faktiskt också lite grann på bostadstillverkare som JM och Bonava och sådär. Då kunde vi konstatera att det är såklart så, det är inte helt överraskande att deras försäljning korrelerar ju väldigt, väldigt starkt med liksom privatkonsumtion och consumer conference och sådär. Och då tänkte vi att aktiemarknaden är befolkad av en del engagerade och förnuliga individer på både liksom förvaltarsidan och analyssidan. Och deras jobb är att försöka så framgångsrikt som möjligt titta in i framtiden. Och därmed så är ju aktiemarknaden ett ställe där olika typer av förändrade ekonomiska förutsättningar eller utsikter liksom prisas in väldigt snabbt. Och aktier handlas ju dessutom dagligen, till skillnad från bostäder som vars så här prisindex sällan kommer mer frekvent än en gång i månaden, och dessutom ganska ofta med en hygglig så att säga fördröjning efter att månadsskiftet har passerats.
Ja.
Så då tänkte vi att, men vad tusan, om vi gör en portfölj bestående av massa aktier som är då väldigt specifikt beroende av svensk privatkonsumtion, och så tittar vi på hur tillväxten i liksom den portföljen korrelerar med svenska huspriser. Och då insåg vi att det var ju skyhög korrelation mellan den portföljens utveckling och boprisernas utveckling.
Men då är inte aktiepriserna, utan det är försäljningen?
Det är aktiepriserna. Mm.
Det är aktiepriserna.
Det är aktiepriserna.
Okay.
Mm. Och det som är bra då är att man får den där impulsen ofta en hygglig period i förväg. Så att upp till 4 månader i förväg så bottnar eller toppar det där indexet historiskt jämfört med bopriserna.
Och vad ser ni där nu då?
Nej, men vi konstaterade lite sådär förvånat och oförstående att indexet indikerade en botten i december förra året. Och det var ju som man knappt vågade tro på det, men det var det som indexet indikerade då. Mm. Och med fast hand kan vi säga att det var faktiskt korrekt. Där var en lokal botten liksom i tillväxten. Och sen har det, precis som den här utbudsindikatorn som vi pratade om precis, liksom marscherat uppåt hela vägen egentligen från december och förra året tills nu. Men nu planar även den här indikatorn ut, till och med att den har dippat lite. Nu är den lite sågtandsformad, den här kurvan, så att man ska inte läsa in för mycket i enskilda liksom metkrokar. Men den pekar faktiskt ner nu lite grann på det allra senaste. Och tillsammans med den här utbudsindikatorn så får det oss att tycka att efter 3 kvartal av ganska tydligt starka signaler från sådana här ledande indikatorer så är det mer avvaktande och kanske lite negativt liksom, som man läser in de här indikatorerna. Mm. Så det är lite värt och vi följer de här indikatorerna just nu med lite extra stort intresse, för att det är ett litet trendbrott ändå.
Hur är er prognos? Vad tror ni bopriserna kommer att bottna?
Vi har ingen uttrycklig prognos på var det bottnar, utan vi förhåller oss ändå väldigt agnostiska till utvecklingen. Förutom då på den här korta framförsikten som de här indexen säger då. Så att på ett par, 3 månader så kan vi ha en vy givet de här indexen, och där börjar vi bli lite negativa faktiskt. Borde det gå ner mer? Alltså jag är personligen av uppfattningen att det som man brukar kalla för affordability, alltså hur stor andel av hushållens inkomster som går till att betala räntor och liksom bostadsomkostnader. Den känns lite hög för att vara uthållig. Det är min personliga uppfattning. Jag skulle tycka att det vore rätt naturligt om det kom ett litet ben ner till på bopriser. Men det är samtidigt svårt att säga. Det är ändå så att corona gjorde ganska mycket med hushållens vad ska man säga, preferenskalkyl. Ja. Alltså, jobbas mer hemifrån. Det är liksom hur mycket värde man sätter på sin bostad och sådär. Det har rört sig mer än vanligt de sista 3 åren. Så att,
men då borde något annat ha försvunnit ur konsumtionsmönstret i sådana fall. Det är någonting man inte lägger pengar på, då undrar man vad är det då som man inte köper längre?
Nej, men verkligen. Och det kan inte jag påstå att det har varit speciellt tydligt att man har dratt ner på något annat. Men det är väl lite sånt som gör att det känns som att det skulle inte vara helt överraskande om det finns ett litet ben ner kvar i bostadsmarknaden.
Och då räknar man i reala termer, om det är ett par procent till, så är ju utvecklingen för det tillgångslaget så katastrofalt de här åren.
Alltså, precis som du säger, med tvåsiffrig inflation så blir ju real tillväxt i bopriser väldigt negativ. Den är, vad kan det som heter till 25% ner någonting?
Ja, exakt.
Sen så tycker jag personligen att det här reala prisbegreppet, det är väldigt relevant när man har inflation, inte bara på kostnadssidan utan även i löner. Alltså då blir liksom det här med reala boprisutvecklingen kanske det mest relevanta måttet. Men eftersom vi har haft inflation eller kostnadsökningar framförallt liksom i varor och tjänster och inte så mycket i löner, så vet jag inte om det är lika relevant att säga att reala huspriser är ner en viss, alltså jag tycker inte det är lika uppenbart.
Nej, men som tillgångsslag om man jämför mot andra, man har en öppen portfölj vad man får investera i och inte, så är ju tillgången fastighetssektorn blir ju väldigt, tyvärr väldigt, ordentlig nedgång.
Absolut, och inte minst den delen av fastighetssektorn som är räntekänslig, vilket är en väldigt stor del. Jag har sett vad som händer på kommersiella fastigheter och så det är klart att allt som är i stor utsträckning skuldfinansierat påverkas ju väldigt negativt av bara ränteuppgången.
Ja, och det är väl inte så heller att med hushållens räntekostnader kommer inte gå ner nu bara för att räntan står still. Men det var väl till och med du som sa att man kan tänka sig att alltså kostnaderna för att tillhandahålla bolån kommer fortsätta gå upp kanske. För att man liksom gav ut de här obligationerna för 3 år sedan, då var ju räntan på, jag menar, du såg ju räntan på en säkerhetsobligation ut då.
Ja, betydligt lägre än vad den är idag, så det är klart att det tar tid innan alla de här effekterna kommer in på total nivå om man tittar på då finansieringssidan för hypoteksbolagen. Och Hampus, det ser ju ni mycket, vi monitorerar ju marknaden, men ni ser ju hands-on hur det förändras, och givetvis om man tittar på det som är depositbasen, det vi diskuterade tidigare, att om man ser att den blir mindre, så det är också en andel av finansieringen som behöver gå ut i marknaden istället. Vilket man ändå har sett, för att emissionerna på de här säkerställda obligationerna, det har varit ganska stora volymer under det här året. Så att, det ser ut som att marknaden förbereder sig på då att det kommer att man helt enkelt emitterar mer för att man ser ett ökat behov.
Och vad tror du, nyfiken? Riksbanken köpte ju ändå på sig ungefär 400 miljarder i bostadsobligationer. Och de låter man nu löpa ut. Det innebär ju att när de rullas då, eller ska refinansieras, så måste ju bankerna hitta en annan köpare till dem. Så det är 400 miljarder där. Och sen så har det skapats 1000 miljarder i deposits eller inlåning. Och det är ju då inlåning som i viss mån kan användas för att finansiera utlåning istället för att emittera bostadsobligationer. Så det är väldigt lätt att skissa på ett scenario där det kommer emitteras i ett historiskt perspektiv väldigt, väldigt mycket bostadsobligationer framöver.
Och det har det gjort, det har emitterats mycket bostadsobligationer i år.
Ja. Och är det er uppfattning att den rådande och i väldigt stor utsträckning kvarvarande så att säga, höga emissionsaktiviteten, är den reflekterad i bostadsobligationsspreadarna nu, eller tror ni att det kan gå ut ytterligare just för att det är så stora volymer framför oss som behöver emitteras?
Jag skulle säga att jag tycker att marknaden har absorberat de här volymerna bra, och vi ligger väl nu spreadmässigt, om man tittar, femårspunkten är en ganska populär punkt att titta på. Så att ligger den kanske i mitten av rangen, det var ungefär 10 punkter högre när det var som mest stressad marknad, och sen så gått ner ungefär 10 punkter när marknaden går väldigt starkt. Så det är ju väldigt upp och ner och en annan volatilitet än om man, givetvis eftersom det här är daglighandlat. Men jag skulle säga att vi är någonstans i mitten av rangen och att intresset ändå finns där. Och om man tittar till exempel mot spreaden då, mot statspapper, det är också en relation man tittar på, hur går covered bonds mot staten, så har ju den spreaden kommit ihop väldigt mycket. Något som vi då kallar i facktermer stora bo. Så vi brukar titta då på hur då går femårsstad mot femårsbostad. Och den spreaden har tajtat ihop helt enkelt för att statspapper har utvecklats sämre. En förklaring, exempelvis QT, ett ökat utbud och så, gör ju förstås att räntan på de obligationerna stiger. Så den spreaden har ändå kommit upp. Så vi tycker att covered bonds ändå har performat väl. Och marknaden, investerarsidan, har liksom kunnat absorbera det här ökade utbudet. Däremot tycker jag att det är intressant om man tittar följer man ju mer som privatperson, men då kostnader eller vilken ränta som når hushållen tycker man ju ändå är en förhållandevis låg ränta gentemot finansieringskostnaden på marknaden och vad reporäntan är just nu. Det är väl en rörlig ränta på kanske 4,70, 4,80, tre månaders mot Stibor. Stibor kommer sig ner idag en del, men på 4,05, det är förhållandevis tajt. Så att kostnaden som når hushållen är ju, tycker jag, låg mot vad räntenivån är.
Alltså jag tror personligen, jag menar, dels så väldigt mycket av bankernas utestående bostadsobligationer emitterades ju under QE-eran. Mm. Och som vi var inne på tidigare så pressades ju kreditspreaden på bostadsobligationer och pressades ju ner till noll. Och nu är den 50-60, vad kan vara, ja, på 50-punkterna. Ja, ja. Och det innebär ju att när de där obligationerna löper ut och man behöver refinansiera dem och du ska köpa nya obligationer och du och dina kollegor, så ja, det ökar ju finansieringskostnaden helt enkelt. Absolut. Jämfört med de som man har utestående.
Mm.
Så det kommer man ju troligen att vilja kompensera sig för på så att säga bolånegivarsidan.
Mm. Mm.
Sen har vi också en situation där Riksbanken då som sagt skapar de här 1 000 miljarderna i ny inlåning, och det gjorde ju att sektorn som helhet blev ju lite lätt översköljd med likviditet. Mm. Jag menar, priset på pengar är ju en utbud och efterfråge liksom ekvation också. Så när det plötsligt kommer så mycket mer inlåning, så är det klart att då kanske det är lättare att inte höja inlåningsräntorna så snabbt när räntorna drar. Så jag tror att inlåningsräntorna kommer fortsätta stiga. Alltså det kommer erbjudas högre och högre räntor på inlåningskontorna trots att Riksbanken kanske är klar. Bland annat också för att man ser att marknadsandelarna nu på inlåningssidan rör sig på ett sätt som man typ aldrig har sett förut. Alltså, folk börjar liksom jämföra, märker man, och inlåningsmarknadsandelar har historiskt sett varit väldigt stabila, men de är inte så stabila just nu som de har varit historiskt. Och sen slutligen det som vi pratade om tidigare, att det är så himla mycket inlåningspengar som fortfarande ligger på Avista-konton eller nollräntekonton. Man behöver inte se någon förändring i inlåningsräntorna på sparkontorna. Det räcker ju bara att fler och fler flyttar från de här nollräntekontorna till sparkontorna, så går ju den aggregerade finansieringskostnaden för de som tar emot inlåningen upp. Och det är ju samma aktörer som står för den större delen av bostadslånutgivningen, så att säga.
Bankerna.
Exakt. Ja. Så att det tyvärr för bolånetagarna så finns det en rätt så många liksom slow burning faktorer som kommer fortsätta ligga och verka även efter att Riksbanken är klar då.
Mm. Mm.
Så att och dessutom så har du en ytterligare faktor, det är att den här inlåningsvolymen faktiskt kommer att försvinna när Riksbanken ägnar sig åt quantitative tightening då, eller motsatsen till att köpa de här obligationerna, det vill säga sälja dem.
Mm.
Om man ska ersätta en inlåningskrona då, som i snitt kanske kostar 2 procentenheter i finansieringskostnad just nu, med en bostadsobligation som då kostar
närmare 4 procent.
Ja, precis. Så att då blir det ju liksom ganska så stor liksom fördyrning av finansieringskostnaden som ligger framför oss då, som inte har någonting med Riksbanken att göra. Så jag tror att det finns risk att bolåneräntorna fortsätter uppåt.
Så hushållen ska inte vänta sig att allting bara blåser förbi nu i alla fall?
Nej, och jag vet inte om Riksbanken för detaljerade sådana här resonemang när de funderar på effekten av deras räntehöjningar, men oavsett om det är det eller inte, så skulle det kunna vara ett skäl att vänta lite också med att höja mer.
Mm.
Därför att det är inte bara så att effekten av de höjningarna man redan har gjort på konsumtion och så kanske dröjer lite, utan det är också så att en del av den faktiska kostnadsökningen för hushållen dröjer lite av de här skälen.
Just det. Ja, för att avsluta riktigt i moll då, så men, jag nämnde för dig, Susanna, att jag läste, det var en ledare i DN i morse om svenskar som då har gift sig och köpt bostäder dyrt och sen nu skiljer sig, men inte har råd att vara skilda. För att antingen är kapitalet utraderat eller nästan till, så det går liksom inte att köpa nya lägenheter. det finns ju många sidor av det här liksom skiftet i penningpolitiken som är ganska, alltså som verkligen kommer tära på folk.
Absolut.
Eller hur?
Ja, nej, men personligen så tror jag ändå att man kommer utvärdera den här perioden och komma fram till att man kanske inte borde göra om det faktiskt. Nej, men jag tror, ja, det. Jag tror att det är stor sannolikhet att, att slutanalysen i många lägen kommer bli att noll och minusräntor tillsammans med jättestora QE-program är liksom, ska man inte göra egentligen annat än i absoluta nödfall.
Okej, vi nöjer oss med det, tänker jag. Men Susanna Kaas från Mentzer, Storbrand.
Det stämmer.
Tack för att du kom hit. Och Hampus Brodén på Stabelo. Kul att vara här, intressant.
Kul att vara här, tack.
Superkul att vara här.
Och ni som lyssnar, ni kan alltså gå in på monopol.se om ni vill slippa reklamen i fortsättningen. Gör gärna det. Annars så kommer vi tillbaka precis som vanligt om en vecka. Jag önskar alla en trevlig helg tills dess. Hej då.